Men hallå där och välkomna till Dolda motiv i rampljuset med mig Anna-Sofia och min fina kollega
Pernilla.
Välkommen hit Pernilla.
Tack så mycket. Välkommen själv. Hur mår du?
Hur jag mår? Jag tänkte precis fråga dig hur du mår.
Ja, men det går väl sin gilla gång. Det är höst ute nu och snart får man julpynta. Nu har Halloween varit.
Det får man. Men en sak som måste bort innan vi julpyntar. Ja, men det är de här flugorna som har vaknat nu här på hösten. Vi tror att de har somnat. Vi vet du vad som hände mig häromdagen?
Nej, vad? Berätta.
Jag skulle sova. Brukar ju gå och lägga mig lite tidigare hemma hos oss än min make. Och ja, tycker det är rätt skönt att dumsurfa på min telefon, om man får säga så.
Ja.
Helt plötsligt så är det en av de här som är tre flugorna som flyger in i mitt öra.
I örat. I örat.
Oh, i my God. Örat.
Åh, oh, vad irriterande.
Ja, så att den här lilla flugan var ju ganska förbannad.
Ja, det skulle också vara om jag hamnade i ett öra.
Så den tog kraft och kämpade på där inne och surrade. Och jag kände vingarna. Sen så var det precis som den inte orkade. Så tog den ny kraft och så kom den. Så att jag fick ju då ta mig ner fort som attan till min kära make.
Nej, det blev operation alltså.
Alltså det blev ju inte det. Men han hörde surret, så att jag kom ju på det här. Vi är ganska bra på att spola öron. Så att jag kom på den briljanta idén att vi får ju försöka spola mitt öra.
Alltså det var långt in, att det nådde in i hörselgången på dig.
Ja, det gjorde den. Var ju inte så att det gick få tag på den. Utan en spolning och sen var flugan ute.
Men herregud. Okej, Nej, då vill vi varna för jobbiga flugor som kan flyga in i örona och sätta bo kanske.
Ja, och tycker ni att vi har varit lite jobbiga nu så spola över det här. Det kan ni ju inte göra nu, för nu har ni ju redan fått lyssna på oss. Men idag ska vi prata om något helt annat.
Idag ska vi faktiskt prata om våld i relationer mot personer med funktionsnedsättning.
Ja.
Så välkomna.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.
Men om vi ser nu då våld mot personer med funktionsnedsättning, Vad är det som drabbar? Vad kan vi säga om det? Skiljer det sig
något? Ja, men tittar man mellan män och kvinnor så skiljer det sig generellt. Mm. Både vad det gäller mönster och uttryck. Och det här har vi också pratat om tidigare. För det är ju kanske inte bara kring den här målgruppen. Utan våld mot kvinnor sker i allmänhet oftare i nära relationer och i det egna hemmet.
Mm.
Och det här våldet är upprepat och har mer sexuella uttryck.
Okay.
Och det upplevs kanske då mer skamfyllt och att det är svårt att prata om.
Och jag tänker just med funktionshinder. Alltså det uppstår ju relationen mellan individ med funktionsnedsättning och alltså de här hinder då som man möter i sin omgivning, som individen möter. Och just när det gäller mäns våld mot kvinnor så kan ett möjligt funktionshinder vara alltså att den som blir utsatt för våld inte kan artikulera eller kommunicera sin utsatthet. Det är därför vi också säger att de personer med funktionsnedsättning, de är ju extra sårbara. Och jag tänker där också att andra möjliga funktionshinder också kan vara att skyddade boenden till exempel inte är fysiskt tillgängliga, eller att liksom ha information till personer då som är utsatta för våld inte finns att tillgå i ett format som gör att alla kan ta del av
det. Utan man gör anpassa de skyddade boende och den informationen, de behandlingsinsatserna och sådana insatserna utifrån att man inte har ett funktionshinder eller att man inte har funktionsnedsättning.
Mm. Och det finns ju också, vi kan säga det här, att det finns väldigt lite forskning kring våld mot personer med funktionsnedsättning. Så att vi får dra bara en liten del och försöka förklara så gott som möjligt vad vi kan göra.
För tittar man på det BRÅ har gjort, alltså Brottsförebyggande rådet, så har man ju... Man har tittat på tre teman när det gäller våld mot personer med funktionsnedsättning. Och det är osynlighet, beroende och sårbarhet.
Mm.
Och de tänker jag att det ska vi prata mer om.
Ja.
För osynlighet, Pernilla. Om vi börjar med det temat.
Mm.
Vad kännetecknar det? Eller vad handlar det om?
Nej, men det är ju kännetecknet av olika situationer för personer vars kontakter med omvärlden är väldigt begränsade.
Mm.
Och det begränsar då till ett fåtal personer eller för personer som har svårigheter att kommunicera och att göra sig förstådda helt enkelt. Så att den här osynligheten kan också bestå i det våld man utsätts för inte betraktas som eller hanteras som ett våldsbrott.
Mm, mm.
Så att den här osynligheten, den kan också en liksom utvidga bemärkelse komma att utgöra ett funktionshinder. Så att det blir ett funktionshinder i ett funktionshinder.
Ja, eller kan man vara så att man inte har, alltså tänker att man har ett funktionshinder innan.
Mm,
fast genom att man osynliggörs så får man ett,
så blir det till ett funktionshinder.
Eller det första funktionshindret, kan man se det som med.
Ja, för du kan inte kommunicera. Du gör dig inte förstådd.
Nej.
Och då känner du också att jag kanske inte gör mig trovärdig.
Mm.
Även om du försöker förklara.
Mm.
Så kanske någon säger, nej, men där har du hittat på. Liksom. Eller man förminskar.
Mm. Eller jag tänker det här, så förmågan att kunna verbalisera sina känslor. Mm. Det kan ju alltså i ett trauma.
Mm.
Som det här ändå många gånger är.
Mm, mm.
Så blir det ju ett funktionshinder.
Oh ja. Om man tänker, du sa ju också även beroende av andra människor.
Mm. Och det här är ju också en förklaring till, om man är beroende av andra människor så är det också en förklaring till att det finns en högre risk då att man utsätts för våld.
Mm.
Särskilt då det är kvinnor med funktionsnedsättning pratar om här. Om man då jämför med de kvinnor som inte har det.
Mm.
Och man kan också anta att barn med funktionsnedsättning är särskilt beroende av vårdande familjemedlemmar.
Mm.
Och det här fördjupar ju också deras sårbarhet.
Ja, för de är ju beroende av dem. De kan inte göra någonting utan sin vårdnadshavare eller den som ska vårda dem.
Nej. Och jag tänker också de personer som bor på särskilda boenden eller så för att få sina behov tillgodosedda. För man inte kanske klarar av att få det i en reguljär lägenhet.
Mm. Mm.
Och då är man ju otroligt beroende av att andra människor som finns där och tillvaratar eller ser till att behoven
blir tillgodosedda.
Ja, både vad det gäller stöd och närhet och ekonomiskt kanske också. Att det är någon som har hand om ekonomin och så.
Ja, ja. Och jag tänker att i vissa fall är detta beroendet, alltså det är ju väldigt stort. Och det kan även göra det svårare för en våldsutsatt person med funktionsnedsättning att bryta upp en destruktiv relation.
Mm, mm.
Och där är också beroendet av vårdare som vi pratade om innan och andra personer kan också innebära en förstärkning av den sårbarhet som funktionsnedsättningen innebär.
Mm, mm.
Så att det blir ett väldigt komplext område. Så därför är det så himla viktigt att vi får kunskap om... För det som vi säger att våld i nära relationer, det finns i alla konsultationer.
Så är det.
Mm.
Och om vi går tillbaka till BRÅ, alltså vårt brottsförebyggande råd, så finns det 4 omständigheter som ökar sårbarheten.
Mm, drar dem.
Mm. Och den första är frånvaron av, eller att det finns brister i sexualundervisningen. Här tänker jag ju då att det är skolans område. Och den andra är vårdares tillgång till kvinnans kropp.
Mm. Jo, men man kan behöva hjälp med dusch och intimhygien och sådär.
Men otroligt utlämnad.
Påklädning, avklädning och så.
Ja. Risken att övertalas till att uppfylla behov och krav från omgivningen.
Mm, som du inte kan stå upp till.
Mm. Och den sista är svag sexuell självkänsla.
Mm.
För just det att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning utnyttjas sexuellt.
Mm.
Det har uppmärksammats både inom rättsväsendet och inom forskningen.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan fortsätta med den här sårbarheten eftersom det är ändå en sårbar grupp som vi är inne och tassar på här nu.
Mm.
Och därför man kan se att den här graden av sårbarheten den varierar ju. Så personer som saknar sig fysiska möjligheter att skydda sig mot övergrepp, bara det är ju en sårbar grej.
Mm. Mm.
Och liksom personer som saknar kunskap om eller möjlighet att uttrycka sina rättigheter eller berätta att de har utsatts för våld, det är ju också en sårbarhet.
Mm. Mm.
Så att ta sig ur en relation, alltså det kan ju vara jättesvårt.
Mm.
Liksom för alla, men här pratar vi också mycket om kvinnor då. Men även män som utsätts för våld.
Mm.
För kvinnor med funktionsnedsättning så tillkommer ytterligare faktorer som faktiskt förhindrar ett uppbrott. Och om vi säger orsaker, det kan ju variera då från individ till individ.
Mm. Men våldet kan ju ta sig många olika uttryck som vi brukar säga.
Ja, men precis. Alltså,
våldet kan se olika ut.
Ja.
Man kanske slår rent fysiskt eller man rent utövar våld på ett psykiskt plan. Man säger saker som nedvärderande saker. Ja.
Och förnedrar.
Men därtill så finns även det sexuella våldet och det ekonomiska.
Mm.
Men i den här gruppen också som är lätt att det blir ett osynligt våld och som kanske också enkelt normaliseras, det är ju försummelsen.
Mm, mm. Och den är ju rätt hög här. Det är precis som inom äldreomsorgen tycker jag, där de verkligen är så beroende av andra personer.
Mm. Men sen är det ju att det är ju sällan att det är en typ av våld som sker.
Nej,
utan många gånger så är det att det sker, det förekommer våld inom flera eller samtliga de här områdena.
Mm.
Från samma förövare.
Mm, mm. Men jag tänker ju också när det kommer till funktionsnedsättning. Att där har du ytterligare ett våldsområde.
Mm.
Och det är ju direkt funktionshinderrelaterat. Är det.
Som då, hur skulle vi beskriva det? Ett exempel på det?
Nej, men jag tänker att denna typ, alltså det riktar sig på personens funktionsnedsättning.
Mm.
Alltså, och då tar man till våldet via... Om du har hjälpmedel till exempel, du har en blindkäpp eller så, du börjar möblera om i rummet.
Mm.
Kommunikation, att du hjälper inte till att kommunicera på så som personen vill få fram sin åsikt eller sina känslor.
Mm.
Det kan även bestå av att förövaren gömmer en persons hjälpmedel eller vägrar att teckenspråkstolka.
Mm.
Om det är så att du kör teckenspråk.
Mm.
Eller du säger inte allt.
Nej.
Du kan hoppa över
ja.
Vissa ord eller så.
Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.
Det är så få kvinnor som söker hjälp. Varför?
Mm. En sak tror jag att det första man tänker, det är ju rädslan.
Mm.
Rädsla för att våldet ska fortsätta att kanske bli ännu grövre. För vad händer om
den kommer fram till den våldet, andra personen
får reda på det här? En annan sak, det är ju det här ekonomiska beroendet.
Mm.
Att man klarar sig kanske inte själv ekonomiskt.
Nej.
Framförallt så kanske man
klarar
har fått...
sig kanske man gör, men det blir på väldigt små medel.
Ja, för man kanske också utifrån det psykiska våldet har man fått det påtalat hela tiden. Att du klarar det inte utan mig. Och tänk, du har så här liten inkomst. Och hur ska du få någonstans att bo? Hur ska du ha råd med det?
Ja.
För det kommer ju nästa, att det kan vara svårt att skaffa bostad.
Mm.
För man vet inte än hur den ekonomiska situationen ska lösa sig.
Bara för att
du har
funktionsnedsättning så behöver det inte betyda att du bor på ett gruppboende och har den typ av bostad.
Nej.
Utan du kan ha en egen lägenhet och kanske med boendestöd i så fall eller någon annan sorts ett LSS-boende. Men du bor ändå själv eller tillsammans med en partner.
Mm. Och en annan sak som gör att det kan vara svårt att söka hjälp, det är ju det här med att man kanske har, att det beror på religion, att det är kulturella värderingar som uppmanar till att familjen ska vara intakt.
Mm, mm. Det kan vara handlingsförlama, tänker jag.
Ja.
På grund av psykisk stress. Ja. Man vet inte vad man ska göra. Och nej. Har du en funktionsnedsättning så har du inte de liksom, verktygen till att hur ska jag göra för att komma vidare.
Mm. Men också, där, vad händer då? Då blir jag ju helt ensam.
Mm.
Och helt isolerad.
Ja, du kanske saknar stöd från omgivningen.
Ja, ja.
Så det är, som sagt, det finns väldigt många anledningar att kvinnor söker hjälp.
Mm.
Det finns även en undersökning från 2007.
Mm.
Om våldsutsatthet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Mm. Och där framkom det faktiskt att 2 av 3 kvinnor som varit utsatta för våld eller övergrepp inte hade sökt den hjälp som finns att få.
Nej.
Och det är ju rätt mycket, det är ändå 2 av 3. Och där hade kvinnorna förklarat det med saker som att övergreppen var obetydliga. Att de inte ville ha någon hjälp eller att de skämdes. Andra visste inte var de skulle söka hjälp. Eller så hindrade deras make eller sambo dem.
Mm.
Några av kvinnor uppgav att de var rädda att förlora vårdnaden om barnen. Om de sökte hjälp. Mm. För här är ändå att man varit 2 personer. Man har inte sett att det finns något liksom, hinder för barnen. Även om du kanske har en funktionsnedsättning.
Mm. Men det vi har pratat om nu, vi började med, det var ju att personer med funktionsnedsättning, de löper en ökad risk att utsättas för våld.
Mm.
Och en orsak eller en anledning till det är ju att det kanske är en livssituation som skiljer sig från normen.
Mm.
Som då gör att det finns en ökad risk för att utsättas.
Mm.
Och det vi pratade om också tidigare, just det här att det kanske finns en svag ekonomisk ställning eller att man har en lägre utbildningsnivå.
Mm.
Att man står i en särskild beroendeställning eller att man blir utslängd från samhället på grund av att tillgängligheten brister.
Mm.
Det går inte att komma in rent fysiskt.
Precis.
Ja.
Jag tänker att man också kan ha svårigheter att tillgodogöra sig information, så att även om du söker hjälp, och vi är ju väldigt duktiga på att informera, men då handlar det om bemötandet, att vara klar när personen att ta till sig informationen. Och eller kan det vara att man löper särskilt stor risk att manipuleras för att du...
Jag kanske inte förstår när någon försöker få en åt ett håll. Som man inte själv är med på.
Men jag tänker liksom att de här personerna som har en funktionsnedsättning oavsett så är det att man har ju många personer i sin absoluta närhet. Och bara det kan ju innebära en utsatthet.
Mm.
Eller hur?
Ja, och här när vi pratar om våld i nära relation normalt så pratar vi ju framförallt om det här att det är partner, en nära relation, någon som man har en kärleksrelation. Precis.
Ja.
Men här är det ju så många mer människor. För det finns ju, man har ju en relation till så många fler, och utifrån att man är i en beroendeställning, utifrån att man kanske behöver extra stöd och omsorg och man kan inte ta sig själv fram och tillbaka till sysselsättning eller vad det nu kan vara, och det är personal runt omkring. Så här är det ju, förutom familjemedlemmarna, andra närstående, så är ju nära relationer här, och det är ju där vi påpekar hela tiden att här kan det handla om vårdpersonalen, det kan handla om personliga assistenter eller chaufförer inom färdtjänsten eller personal från socialtjänsten som på olika sätt ansvarar för tryggheten och den personliga omsorgen.
Mm. Ja, det kan finnas brister där också, att man inte ser dem.
Ja.
De känner sig osynliga.
Ja. Och det här innebär ju då att en väldigt stor grupp människor som finns omkring den här individen som är anställda för att finnas i närheten och stödja.
Mm.
Men som också har en maktposition.
Mm.
Och de här utgör ju alla sig för att vara potentiella våldsutövare i det här läget.
Mm. Och jag tänker just det här liksom på chaufförer, för det kan jag berätta om en egen incident när jag var personlig assistent.
Mm.
Men då var det inte min brukare som blev drabbad, utan det var faktiskt jag.
Mm.
Ja.
Mm.
Utan han satte dit pikar och, eller just där, fan att du är gift, och jag tänkte okej. Okay. Eller när han skulle spänna fast brukaren skulle han titta så att jag var fastspänd, vet så här, dra i och nära, nästan så här, vet, gnida mot den. Så att, men det är... Jag gick ju direkt till min chef som kontaktade det här bolaget.
Mm.
Och sen hade jag med mig en till assistent som fick åka med.
Mm.
Så att man är väldigt utsatt själv. Fast man är, alltså när man sitter på i en buss, det är bara jag och min brukare. Brukaren kan inte skydda mig. Nej, och det ska han inte göra heller.
Nej.
Och man, liksom, han kan ju åka ut var som helst.
Och då tänker man ju då, om brukaren har varit ensam och i den här situationen.
Precis.
Som inte kan uttrycka det här, som kanske inte förstår heller riktigt vad
för här såg man ju hela tiden med blickar och alltihop och de här små, liksom, åh vad söt du är idag. Och, det, och det var på ett sätt som man kände att det där är inte okej.
Nej.
För vi har inte den relationen.
Nej.
Har vi inte. Och man åkte ju mycket med, oftast med samma chaufförer. Mm. Det var ett gäng så att det blev ju ändå att man lärde känna varandra. Ja. Men där var det, nej. Så att jag tänker då just för dem som... Så har man, att man ser, att man uppmärksammar på sin brukare, att har de åkt taxi eller så, får man tänka att ja, men där kan ingenting hända. Nej. Jo, det kan det.
Ja, och det kan ju vara så att inledningsvis så är det inga problem. Man kanske ser det som smicker och ofarligt.
Ja, ja.
Att det är liksom, man blir nästan lite generad och tycker det är lite trevligt.
Ja, men att, åh gud vad gulligt, han tyckte jag var söt och sådär. Men nej, men dra fram varningsflaggen.
Ja.
Gör det. Sen kan det vara att de också menade.
Ja.
Men jag vill bara poängtera att det finns liksom överallt. Kan personal bli liksom påhoppade, så kan även brukarna bli
absolut.
Det.
Absolut. Och det finns ju väldigt bra utbildningsfilmer. Kring just det här. Och där tänker jag att den skulle vi också kunna tipsa om och lägga ut på vår hemsida.
Ja, men det kan vi göra. För att det är bra att veta sådana här tips.
Men det här är ju ett jättebra exempel, Pernilla. Men om vi fortsätter prata kring förövare. Vilken är den vanligaste förövaren?
Nej, men det kan ju också vara att när förövare har en funktionsnedsättning själv. Men vanligast är att personer utan funktionsnedsättning utsätter personer med funktionsnedsättning för övergrepp. Men situationer förekommer även där förövaren eller båda parter har en funktionsnedsättning. Och det kan ju vara på ett LSS-boende eller att man har hittat varandra på en sysselsättning. Eller man är på samma dagcenter till exempel. Eller så. Och där det är vi också inne på att... personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för sexuella övergrepp har till stor del utsatts av personer med liknande funktionsnedsättning. Om vi hoppar över till hedersrelaterat våld och förtryck och vi pratar ändå om funktionsnedsättning.
Det här är ju en extra, jag vet inte om man kan säga så, om någonting extra sårbart. Men det är ändå en sårbar grupp, särskilt sårbar grupp. Och det är svårt att upptäcka också. Även de här personerna som har en funktionsnedsättning kan utsättas för hedersrelaterade normer och begränsningar. Men det kan ta sig andra uttryck och det får andra konsekvenser. Till exempel inom ramen för oskuldskontexten.
Det du menar är liksom, är kravet på äktenskap liksom, med vad familjen också väljer. För ibland du får ju inte välja din egen partner.
Nej.
Och helt det förtryck, det kommer ofta till uttryck ibland liksom att just flickor med intellektuell funktionsnedsättning. Många av dem gifts ju bort. Och man kan se särskilt i vad ska man säga, Mellanöstern, Afrika, alltså runt de regionerna, att har du en funktionsnedsättning så gifts du oftast bort med någon som bor ute på landsbygden. Oftast en mycket äldre man.
Precis.
Och det är också för att hon ska förhålla sin. De tycker, ja men då kan hon också hitta någon, för det är ingen som kommer vilja ha henne, för att hon har ju en funktionsnedsättning.
Och det finns ju lite siffror här också från en rapport som TRIS har gjort. Där uppger man att 9% av alla flickor och 6% av alla pojkar på gymnasiesärskolor Där har de uppgett att det är deras föräldrar som bestämmer vem de ska gifta sig med.
Mm, mm.
Och 35% av de här flickorna och 22% av pojkarna har liksom föräldrar som inte tillåter att de har sex med den de är kär i. Utan det ska vara, då ska de ju vara gifta.
Riskerna med personer med intellektuell funktionsnedsättning, nu kommer in lite som vi har haft i tidigare avsnitt om prostitution och människohandel.
Mm.
För det är också relaterat till att dessa personer kan ha svårare att läsa av andra människors signaler.
Mm. Mm.
Och då är det svårt att se riskerna samt orsakssamband.
Mm.
Det är de som kanske vill följa normer men som samtidigt har svårt att förstå sammanhanget.
Ja.
Och eller beroende då av personer i sin omgivning. Och att, ja, men detta kan löpa. Det blir en förhöjd risk till att bli utnyttjad och kränkt.
Mm. Mm.
Du kan vara godtrogen. Du blir lockad med pengar och fina kläder. Och...
Ja, för det är ju, det här är ju ingen skillnad.
Nej,
och
nej.
Om du har en funktionsnedsättning eller inte, så är det en människa som vill ha, få känna att den finns med i ett sammanhang och som får en uppskattning.
Ja, men precis.
Men sen går gränsen till att bli utnyttjad.
Det
kan ju vara mycket svårare att
förstå. Ja, men de har ju svårt att bedöma kontakten. Och säkert också via internet.
Ja.
De vet ju, de tror ju på kanske allt det som sägs på internet.
Ja, och då kan man inte förstå vad konsekvenserna av det här kan bli.
Nej, du får ingen grepp om det liksom. Nej. Men jag tänker också något viktigt här som när det gäller kommer till beteenden.
Mm.
Som kopplas då till personens funktionsnedsättning. Och här kan man se att synen på sexualitet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar har tidigt varit polariserade.
Mm.
Alltså antingen har man sett dessa individer som helt och hållet asexuella.
Mm. Mm.
Eller som individer med överdriven sexuell lust och som så behöver det dämpas.
Ja, precis, det ingen
alltså det, nej, det finns inget det här normaliteten. Det tror de att den inte finns.
Nej.
Så att mycket handlar ju om den här kunskapen.
Mm.
Om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning. Och som jag sa, tiden den är ju väldigt begränsad.
Ja, och många gånger så utgår man också då från vuxna eller äldre personer som har en bakgrund med en lång institutionsboende under uppväxten.
Mm, mm.
Och man fokuserar också många gånger främst på problem som är förknippade med sexualiteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mm, mm. Och det kan liksom vara det här att man anser att det är ett avvikande beteende.
Mm.
Sexuella övergrepp eller oönskade beteenden.
Mm.
Eller oönskade beteenden, oönskade graviditeter. Kanske jag skulle säga.
Ja, nej, men det som uppfattas som annorlunda eller onormalt av omgivningen. Det kopplas till funktionsnedsättningen. Och inte till andra individuella eller miljömässiga faktorer.
Mm.
Så att det är inte bara att man är annorlunda. Så, eller inom normen. Så vad är det här med stereotypa föreställningar? Alltså hur kan vi slå hål på det?
Ja, det hade vi önskat. För de här stereotypa föreställningarna, de hindrar ju.
Mm.
Dessutom alltså samhället. De hindrar oss från att upptäcka mäns utsatthet till exempel.
Mm. Mm.
Att vi kanske bara fokuserar på kvinnor.
Mm.
För en uppfattning är att män med funktionsnedsättning är asexuella.
Mm.
Och inte lever i relationer.
Mm.
En annan syn är att de skyddas från våld av omgivningen.
Mm.
Och det här innebär ju en dubbel utsatthet för de här männen.
Mm. Och särskilt när de har en funktionsnedsättning.
Ja, och det här är ju också då på grund av maskulinitetsnormerna.
Mm.
Att man förväntas inte vara utsatt för våld eller behöva hjälp. Och om man trots den här normen söker hjälp, så är hjälpen många gånger inte tillgänglig.
Nej. Så. Och det är det här att bli lyssnad på och bli trodd och ta bort de här föreställningarna att ja, men bara för att du har en funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning oavsett vad du har, att det är klart att de också har känslor.
Mm.
Det inte betyder att de är asexuella eller att det har överdrivet att de är översexuella.
Nej. Ja, men vet du vad, Pernilla?
Mm.
Jag tror att det här är ett område som vi behöver jobba vidare med.
Mm.
För vi har mer vi behöver prata om.
det har vi ju faktiskt.
Mm. Men att prata om just nu. Så att mitt förslag är att vi återkommer till det här. Men att för dagen så är vi nog kanske lite klara.
Jag tror det. Och sen kan vi gå in på till nästa gång att vi liksom kan prata om hur vi integrerar och hur vi kan liksom förebyggande arbetet och, och med liksom, vad gör jag för att hjälpa? Jag tycker vi kan även ge lite verktyg för att föra våldet på tal. Vad säger du?
Absolut.
Skulle inte det kunna vara någonting?
Vi kör så får vi se vad det blir.
Ja.
Mm. Men tack så snälla för idag.
Ja, men tack själv.
Och som alltid, hur kan man ta kontakt med oss?
Vi kan ta en kontakt via mail, tänker jag. Där når man oss säkrast. Och det är irampljuset@eko.se. Men vi finns ju även på vår hemsida. Och
vi finns faktiskt på riktigt.
Vi finns på riktigt. Det gör vi. Mm. Vi jobbar här. Gör vi.
Ja, med de klokheterna så avslutar vi för idag. Så ha det gott där ute och lycka till i ert fantastiska arbete och mission framåt.
Sköt om er.
Tack.
Hej
då.
Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.